Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men sluta, jag ser att du sitter och tänker på grisgrejer.
Sluta, ja, jag tycker
det att... kommer inte in.
Nej, det kommer inte in. Nej. Grisgrejer.
Men vad är det du vill, människa?
Jag bara tycker att nu när julen liksom är på något sätt, vi gör en liten sorti över julen, så läser jag den här makabra och fantastiska nyheten om David Bennett, 57 år, som för första gången då läkarna har lyckats transportera ett grishjärta från en människa. Det här var alltså i fredags. Och
vi vet inte om man kommer att överleva.
Nej, men nu är jag ju så insnöad på det här. Och det som händer när man använder då djurtransplantationer eller organ är ju att kroppen stöter bort ofta, för den känner inte igen generna, man ska säga. De har ju testat lilla baby Faye, testade om ett babianhjärta, opererade in i henne 1984. Men efter 21 dagar så stöttes det bort.
Ja,
men,
exakt. Du ser, det är rätt många dagar som krävs. Han har haft det 4 dagar. Du kan inte vara exalterad.
Nej, jag känner på mig att det kommer gå bra.
Jaha, okej. Okay. Ja, men då så. Ja. Ja, men då så. Ja,
nej,
ja.
Men jag är också så stolt över att vetenskapen, att det säger, du kan ju förstå, det som hela världen skriker ju efter organ. Människor donerar ju inte sina organ. Vi är snåla där liksom. Mm. Så det är så många som står i kö som...
Ja. Jag har ju skrivit redan på att jag ska donera allt som går att donera.
Ja.
Jag får bara plocka isär mig, tänker jag.
Bara nej, tack. Och du tänker
och
hittar, då...
Även hittar att donera mina implantat.
Ja, dina implantat. Ja, jag bara tycker att du förstår ju utebudet.
Ja, ja, ja.
Av organ vi helt plötsligt har. Om vi kan ta grishjärtan och grisnjura.
Först julskinka, sen grishjärta.
Ja, nej men gud, det kommer ju inte säljas så mycket julskinka efter det.
Det får vi hoppas.
Ja, jag tyckte bara att det var lite roligt, älskling.
Ska vi börja eller?
Ja, det ska vi göra. Och jag tycker också att det är så roligt.
Men du kan liksom inte, när jag avslutar så bort du alltid. Okay. Jag tänker på det på slutet på varje podd. Lyssna nu, kära lyssnare. Varje gång jag säger tack och hej så kommer Ann med något tillägg. Det är
Jag vet.
Otroligt. Okay,
men jag är bara så stolt över att den som först lyckades operera in en pacemaker 1958, det var svensken Rune Elmqvist.
Oj, vad du sa det där som att du hade det bara i bakfickan.
Rune Elmqvist. Och när första liksom pacemaker, då kunde ju inte hjärtat anpassa sig efter
till
hjärtat.
Välkommen till hälsopodden.
Och då gick det bara liksom tick, 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 tick. Nu kan du ju via sensorer känna av och anpassa sig efter din hjärtrytm. Men om du var ute och sprang liksom 2 mil, då tickade ändå hjärtat på så här, tick, tick, tick. Ja, men som en maskin.
Ja.
Och nu är det anpassat så att man via en dator så kan man dygnet runt vara uppkopplad mot läkare också. Mm. Och om du springer och blir anfall, alltså det som den påverkar ditt hjärta så att det blir elektroderna klarar av att skapa
Starkt innehåll där, känner jag.
Tack. Okej, okay, Rune. Grisen.
Vadå, Rune och grisen har väl ingenting med varandra att göra? Det var första var som pacemaker. Är det här också en svensk, eller?
Nej.
Det är nej, inte, okay. Nej, det fanns ingen koppling. Men ändå. Men
jag tycker det här är så spännande.
Ja, nu kör vi. Jag sa ju det, du kan inte ha
okay,
sista ordet.
Okej, bumpra mig då. Hej och välkomna till Lille Lördag. Vi är på gång igen och vi är på gång i alla fall.
Alltså det här är första arbetsveckan. Jag kände igår att jag var helt dränerad.
Jo, det kände vi alla där hemma. Alltså inte att du var det, men att vi också var. Jag tänkte säga, nej men det är inte ens fysiskt möjligt att vi ska gå upp och gå till skola och förskola och liksom äta flingor och... Jag tycker att det här var en sån jävla göttig ledighet.
Ja, och då tänkte man ändå så här innan, nej men det är inget bra att julafton ligger över en helg. Jag kommer ställa till det. Men så kom ju coviden, så det löste sig. Men vad var det jag skulle säga? Nej men jag var helt, fick en sån käftsmocka verkligen. Och bara så här, wow, det var hur mycket jobb som helst. Alla kom tillbaka med full fart.
Mm. Men många är ju sjuka.
Ja, många är sjuka. Mm. Det, jag försöker få in dig på det hela tiden.
Ja, jag fattar. Ja.
Du går vidare, tänker på annat. Jävla jobbig människa poddar. Okay, jag är en jobbigare poddpartner. Finns det någon? Nej, det fanns inte. Nej,
okay. Då tar jag dig. Nej, men jag förstår vad du får in mig på. Jag hade en sån... Jag hade en vidermorgon. Och jag har ju inte haft en sån vidermorgon sen mina stora killar var små, tror jag.
Okej. Okay. Ja, du tenderar man ju till att glömma saker och ting. Eftersom man har glömt hela småbarnsåren.
Jo, men det föranleddes ju av en viderkväll, såklart.
Ja, men såklart.
Ja. Barnen hade sovit hos sina kompisar och de hade gått och lagt sig sent och somnade såklart i bilen på väg från Huddinge där de hade varit. Och du vet, vakna lagom till middagen och är så uppspelta på ett, liksom, ett sätt som jag tänkte så här: gud, de måste ha tagit någonting. Det var som att de var apor på coke, liksom. Och de gav sig inte slut. Jag blev så där arg som jag inte har blivit. Jag har aldrig blivit det på dem. Jag har aldrig blivit det på Bobo. Att jag höll i honom och så här, skrek och var arg. Och han tittade på mig i mörkret och sa han så här: du ser ut som en gammal farmor nu. När du är så...
Han visste vad...
Frasse. Du vet, och så gjorde jag bara så här... Det var riktigt hemskt. Och sen försökte hjälpa, men de hoppade mellan sängarna. Det bara så här pågick det, timme efter timme. Så man bara tänkte så här... Jag ger upp. Jag ligger bara apatisk. Och så kanske de tycker synd om mig. Det var då det där, du ser ut som en gammal farmor.
Fan vad han visste vad det tog.
Ja, han visste vad det tog. Och så i morse då så var han så trött för att de somnade så sent. Så fick bära upp dem, de grät. Och Bobo var så här, slog i bordet. Gick och las under täcke och bara så här... Jag hatar den här dagen och jag vill dö.
Det var liksom såna drama queens.
Såna jävla drama queens. Men Tom Allan också det eller?
Ja, men vi är faktiskt, vi ryker inte ihop så ofta längre. Han och jag har någon liksom kontakt på något sätt. Men sen så i höstas så tappade han bort liksom 5 jackor inom loppet utav typ 2 veckor. Och varje dag var jag så här, men tappa inte bort den här jackan nu. Nu vet du att så här, när du går till fotbollsplanen då hänger du av dig jackan på din krok innan. Jag vet inte, kommer han till skolbussen så bara, jag har ingen jacka. Nej, men vad var det den? Det är ju typ 3 grader ute. Jag vet inte. Och så åker man ut till skolan och letar så är den inte där och man är liksom rätt lack. Ja, och så händer, säger man, ny jacka dagen efter så bara, tappa inte bort den här nu, kommer av bussen utan jacka.
Då... Du gick alltså fysiskt, varje gång har du gått och köpt en ny jacka?
2 gånger jag gått och köpt en jacka. Ja. Och så åkt ut i skolan och letat och så vidare och liksom inte hittat någonting. Ja. Och men då när jag liksom, när jacka liksom nummer 5 var borttappad, då tappar på riktigt på honom. Så att han har ju rätt hög liksom ansats innan jag liksom tappar. Mm. Jag brukar ändå säga så här, du vill inte att mamma blir arg. Mm. Och det ger ändå effekt fortfarande. För uppenbarligen har jag blivit arg så att jag skrämt skiten ur dem ett par gånger. Så att dit vill man inte ta det. Men den här gången blev mamma arg. Jag bara, nu jävlar, alltså kör den liksom. Nu räcker det, du vet, så här, ryar och skäller på honom liksom i bilen på väg ut i skolan. Och då säger han så här, jag vill inte leva längre.
Han kör
den andra Heberleinen. Jävla så
filosofiskt. Ja.
Nej, men då bara säger, det är fortfarande en jacka vi pratar om liksom. Det är inte liksom, det är inte slutet på livet. Alltså, det är inte Tony Bourdain. Alltså, det är liksom så här, du har inte blivit liksom dumpad utav Asia Argento. Alltså nej. Det är bara att liksom åker ut och letar efter den jackan. Mm. Och så hittar jag såklart två jackor i en upphittad låda. Men då kommer vi hem. Och då går han då, det är hans nya grej, att han då går in demonstrativt på sitt rum, smäller igen dörren och lägger sig under sängen. Mm. Och där kan han ligga.
Ja.
I rätt länge faktiskt.
Wow.
Man får absolut inte gå och pilla ut honom. Så nu har jag bara såhär, han får väl vara där till han kommer ut. Alltså, vad ska hända?
Skönt ändå. Under sängen, ja, men... det är ändå ett bra tillhåll.
Men man är rätt skyddad.
Bobbe, han är inne i någon sån här fas nu. Du vet, han, allting är fel. Hans rum är fel. Hans säng är fel. Vi är fel. Liksom allt. Att alla andra do it better, typ. Så nu fixade jag någon säng på Blocket, hon är med lördags innan vi skulle på Fridas överraskningsfest. Och bara såhär, tipptapp, hysteriskt, började bråka med någon, säng gick sönder. Men du vet, då hade han den där sängen, men den skulle inte ligga, då skulle han ligga i gamla sängen. Du vet. Och igår sa han också såhär, ni är inte mina föräldrar längre, du är inte min mamma och pappa är inte min pappa och därför bestämmer inte ni över mig. Och du vet, det spelade liksom ingen roll hur arg jag blev. Och jag tänker såhär, jag blir så sällan arg. Och liksom, det tog inte heller. De fortsatte med sina ål. De låg så höll man liksom i dem. Och Ossian låg med Bobo på andra sidan. Så ålade de, smög sig ur. Sen skulle de kissa. Liksom timmar. Jag fick liksom inte ner dem i varv. Och då kände jag så här, gud, vad har hänt nu? Nu fungerar liksom inte ens ilska. Men ja.
Nej, det är konstigt. Nej, men, och de hade också börjat med de här utseende klankningarna. När jag hade köpt glasögon var han så här, du är inte min mamma. Du har på dem där. Mm. Och när jag hade klippt av mig håret så var han också så här, ingen mamma ser ut så där. Du får inte hämta mig på skolan längre.
Men grejen så här, jag bara undrar, för jag, vad är det med så här små killar? Varför använder de typ incel-uttryck? Ja, men,
nej, men jag bara kollar på det där Love on a Spectrum nu som du tipsade om på Netflix. Det är alltså autister som dejtar på säsong 2. Oerhört förtjust i han som är väldigt förtjust i tysk och engelsk kultur.
Oerhört förtjust.
Men så bara insåg jag att så här, autister är väldigt lika små grabbar. Alltså Tom Allans matrange består ju av exakt samma frukost varje morgon sen senaste liksom 6 åren. Och det är då apelsinjuice och toast. Och sen så älskar han ju bacon, han älskar korv, han tycker om köttbullar, han tycker om hamburgare. Och vi har sakta liksom nästa, började med pizzabröd, sen började med kanterna, sen började med kanter med lite tomatsås och nu är det liksom pizza med ost. Mm. Det har liksom varit en lång process. Vilken annan, det är ju rätt autistiskt. Vilken annan människa på jorden hade ju älskat pizza. Man bara säger, vad fan är det här? Det här är ju Guds gåva till mänskligheten. Mm. Nej, inte han. Och det är likadant med de här autisterna. Och då tänker jag att så här, det finns så mycket resemblance liksom, mellan autister och små pojkar. Eller så är det så att de alla är autister. Utan
det. Ja, det kanske inte är helt konstigt.
Nej. Men då, det är så här, då tänker jag att det är så... Sådana där grejer de tar till när de blir arga. Liksom.
Jag vet, men jag tycker, det som jag tycker är så obehagligt är att de tar till... Att Bobo har tagit till utseende grejen.
Ja, men jag tror att de sitter ju i svaga punkter.
Du är tjock. Du är tjockaste mamman i världen. Jag bara, men gud vad bra. Och så är han ju med mig. Han säger, ja men det är bra. Då är det ju mer och liksom... Då får ju mamma mycket så här härligare och fylligare ansikte. Så här. Och vad var det mer han sa?
Men jag också så här, du har tjock mage och sådär.
Ja, och så låg han och ska kolla på bilder typ på min telefon. Och han bara, så här borde det se ut. Du vet när man är så här fixad och fiffad. Jag bara så här, nej men det här var ju när jag skulle liksom ut på fest. Så borde det alltid se ut typ. Jaha. Och så var jag också lite fel, huden var inte tillräckligt mjuk.
Nej, okej.
Och lite eksem och så här. Jag bara, vet du, nu räcker det. Jag blev, och så pratade med dem om det här. Och jag tänkte så här, gud, är det här Bromma-effekten?
Men...
Nej, jag vet inte. Men de förstår ju kanske. Men det som jag tycker är intressant, vare sig i min nuvarande familj eller i min uppväxtfamilj, har ju utseendet varit liksom en snackis i matbordet. Nu var ju min mamma, vägde lika mycket från hon var 14 tills hon gick bort och liksom... Vi fick vara på henne och säga, mamma, nu får du faktiskt byta nagellack. Nej, inte rosa läppstift och blått smink. Det var ute för 10 år sedan. Det var mer så, om du förstår vad jag menar. Men det var aldrig några kommentarer kring utseende.
Nej, det var ju min familj.
Och det har ju inte varit hemma hos mig, också från min sida. Men det är så här, Elon är ju ganska kroppsfixerad för han tränar så mycket. Och så här, kom igen nu mamma, nu borde du börja träna lite mer. Man bara säger, fuck you. Men det borde jag för sig. Men, alltså, men just det här att det liksom, man går på... som vissa utseende specifikt och är 7 år gammal, då blir jag så här.
Jo, men jag tänker att de
TikTok typ.
Ja, kanske, fast jag tror inte de ser så mycket, inte killarna på det sättet.
Tydligen.
Ja, nej, men jag tror att det mer är att man försöker slå på en svag punkt, någonting som de upplever att man kanske bryr sig om och någonting som de ser. Alltså det behöver inte vara så mycket svårare än så.
Ja, men jag har ju aldrig visat att det är en svag punkt. Då är det ju ingen svag punkt.
Ja, men de registrerar ju allt möjligt. Alltså Tom Allan kom ju och sa såhär...
Ser ut som en gammal farmor, det kanske inte var jättekul här i och för sig.
Nej, men han kom ju och sa såhär, du har en mjuk, tjock mage. Och han har förmodligen sett mig spegla mig någon morgon och dragit in magen då.
Mm, mm.
För han är själv besatt utav Ronaldo, sin egen mage. Så tycker han då att så här, det måste ju en mjuk, tjock mage vara negativt.
Ja, det blir svårt att få just Ronaldo som det är den han tycker att du ska eftersöka.
Exakt. Den här podden kommer ju handla rätt mycket om utseende.
Mm.
Och vi ska kasta oss raskt in i Emma Hambergs krönika som hon skrev för Amelia.
Mm, precis.
Publicerades även i Expressen.
Ja, den handlar ju om... Den är ju en replik gentemot... det är Ann Heberlein, Åsa Moberg. Det är ett gäng kulturdamer som... Jag beklagar sig över att
Amelia Damo.
Ja, att det är sorgligt att bli gammal. Det är sorgligt att man inte längre kan använda sitt erotiska kapital. Det är väl egentligen inte det kontentan av att så snubbar inte vänder sig om och visslar längre.
Ja, men precis, och det hänger ihop med alltså så här, väljer man att liksom kliva in i MeToo-rörelsen, då får man ju också löpa linan ut. Då får vi liksom avstå vissel under en period tills vi har figured it out. Liksom.
Men jag förstår debatten och jag kan liksom se both sides. För Emma är ju så här, jag vägrar att sälja mig till så här, botoxligan ungefär. Jag ska äta ost och leva och ha härligt och bejaka min sexualitet. Och jag är råsexy och skriver om sin mormor tror jag, som träffade sin livskärlek vid 68. Och de solade nakna och dansade och låg och hit och dit. Att liksom... Nej, vi ska inte... Det var ju flera som skrev... flera av de här kulturtanterna säger då... Och det är inte bara kulturtanter, det är liksom unga tjejer som inte ens har fyllt 40. Man har en poddare på Aftonbladet som säger så här... Vissa dagar så har jag tackat nej för mig i tv för att jag tycker att jag är tjock, ful, gammal, bla bla bla.
Men då man har konfronterats med sitt utseende på ett annat sätt sedan videokonferensen inträdde. Tydligen så påstås det, jag vet inte om det är faktiskt statistik, att... Just skönhetsindustrin har ju ökat explosionsartat efter folk har börjat konfronteras med sitt eget utseende.
Precis, och särskilt för männen då som säger, oj, I got a bold head. Oj,
oj vad rinkigt det var här runt ögonen. Och där sitter hon och ser så fräsch ut. Vad har hon gjort för någonting? Vad jag inte har gjort och så vidare. Jag förstår Emma, ska jag säga, på ett sätt. Men jag förstår också att den referensen hon har, det är en tid som inte ser ut som våran.
Ja, jag fattar. Jag tänker också att hon har byggt sin karriär och sitt liv på att vara liksom sköna, härliga, frigjorda, liksom levande Emma. Och ja, jag vet inte, man ska inte jämföra utseende, men när jag ser Emma Hamberg så tänker jag så här, fan vad hon ser härlig och fin och söt ut. Det är inte så här, åh, där är en gammal rynke 50-åring, om det är nu det hon... utger sig för att vara... Förstår lite vad jag menar?
Ja, men precis.
Men sen tycker jag att hon har en poäng som jag fastnar i. Där hon säger så här... jag vägrar att ägna mig åt självhat. Livet är så kort och jag tänker liksom njuta av det. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om... Det här är min lilla tolkning. De kvinnor som har gått ut med att de så här... är så deppiga över att de åldras liknande, det är ju också kvinnor som har haft en maktposition men också alldeles stycket under stol med att de har använt sitt då sexuella kapital, om man ska säga, för att nå dit. Det verkar inte som att de kanske har 1000 tjejkompis eller varit på tjejresa eller liknande. De har gillat makten och gubbarna.
Mm.
Och när den blicken vänds bort så tänker jag så här, istället för att det vänds mot dem med så här, ja men icke med självhat, så kanske de gör någon summering av vad blev kvar till mig då?
Ja, men precis. Helt är du med mig? Jobbarna, liksom, deras makt har försvunnit.
Precis, och då, vad fanns kvar?
Ja, det fanns det ingenting.
Och då kommer självföraktet för att säga, då kanske man gör en rannsak om att det kanske inte var så, jag kanske inte var den där sköna, schyssta tjejkompisen eller liknande.
Men jag är lite rädd
för
den. Jag förstår precis vad du menar, men jag är också lite rädd för den typen av koppling som hon säger, att allting som har med utseende att göra måste vara förkopplat med ett självhat.
Nej, det tycker jag absolut inte. Jag menar bara att det kanske handlar om att man ser sidor hos sig själv som man inte gillar. För jag kan tycka så här, vissa månader vaknar man upp och bara så här, wow, looking good. Fan, jag känner mig så himla bra. Och vissa månader gör man ju inte det. Och då är det lättare att hemfalla åt så här, det här är inte bra, och det är inte bra, och han är inte bra, och den är inte bra. Men när man mår bra, jag menar, det finns ju ingen som skvallrar så mycket och snackar skit om andra än kvinnor och män som mår lite psykiskt dåligt.
Nej, men gud,
det är som ett brev på posten, man bara säger, det där var inte bra. Man måste liksom få ur sig det där. Ja, men, ångesten handlar, ja, men, i stort sett
egentligen om. Handlar det om att man då sänker andra till sin egen nivå, så mår man lite bättre själv.
Precis.
Men, nej, men jag kopplar det mycket mer, det var roligt att vi tolkar texten så olika, att, så här, att det var rätt mycket en klyscha lite att så här, att allting som har med utseende att göra måste vara kopplat med någon form av självdestruktivitet. Mm. Jag tror inte det är så. Alltså så här, för mig och för mina barn när jag kommer hem och klippt håret. Mm. Det är ju ett mycket mer radikalt ingrepp på mitt utseende. Än om jag har sprutat in lite botox i pannan exempelvis.
Eller tuttarna.
Ja, men ja, whatever liksom. Men det som... Och det betyder ju inte att jag själv hatar mig för att jag klipper av mig håret.
Nej, jag fattar.
Men... Eller sprutar in botox. Mm. Men liksom, jag tror att det har blivit så mycket att så här, de som fixar sig, och jag är lite rädd för den klyschan, de hatar sig själva. Att det skulle finnas en koppling däremellan. Och så behöver det verkligen
inte vara. Nej, den korrelationen tycker jag verkligen inte att det behöver vara heller.
Hur många, om du skulle säga då kategoriskt ur din vänskapskrets, kvinnor kanske primärt då, hur många procent skulle du säga har gjort någon form av ingrepp? Och då pratar vi om botox, fillers. Ja, jag vet inte om hårfärg ska klassificeras.
Nej, men då går det inte ens att göra en
nej, men, nej, men alltså, varför är den rumsren men inte det andra? Varför är det rumsrent att bleka bort grå hårstrån men inte okej att göra pannan?
Men jag tror att det handlar om att så här, frisören har alltid varit en institution. Den har liksom... Alla vet att är man fin i håret så mår man bra ungefär.
Ja, men varför har den klassificerat så?
Det är det jag menar. Varför
skulle det vara lika med psykisk ohälsa att ha ett naturligt hår när man då vill rynkas naturligt för att må bra?
Nej, det egentligen är liksom inte alls äpplen och päron som man tänker att det är först.
Men hur många procent tror du på riktigt har gjort någonting? Allt från liksom...
Men vi tar inte med håret då.
Nej, vi tar inte med håret. Vi tar allt från fillers till botox till bröst eller whatever it is.
Som jag pratat om tidigare, så mitt gamla gäng är det väldigt få som gjort någonting. Där tror jag att det är 8 av 10 har inte gjort någonting. 8 av 11 har inte gjort någonting.
8 av 11, det var en ny skala. Ja. Det är inte 7 av 10 då.
Nej. Nej, men de tjejerna... Liksom försvarar sitt åldrande på ett annat sätt. Sen tränar de jävligt mycket och håller sig fiffade hit och dit. Men det, jag vet inte om det kommer att man kommer från en annan liksom arbetarklassbakgrund, att man står för vad man är och man ska visa sina döttrar att man är stolt över vem man är. Och det får också en korrelation med vilka som har döttrar och inte, tycker jag.
Okej.
Men i mina andra gäng...
Och då pratar vi alltså Bromma etc.
Ja, men Bromma, Östermalm, alltså det finns ju små hord lite överallt. Då tror jag 100%.
Jag
tror jag faktiskt.
Jag skulle nog säga att jag har nog inte en enda väninna som inte har gjort någonting.
Jag tror att det finns några som säger, de som är kanske liksom lite yngre, runt liksom 40, som säger att de inte har gjort någonting. Jag kanske har en kompis i Bromma som faktiskt inte har gjort någonting, men som är så här, jag funderar på att göra någonting. Men jag tror att många säger också så här, nej, jag har inte gjort någonting, eller jag har bara gjort lite grann, lite, och så har de gjort mer liksom. Och
det är också en statushöjare, att vara naturligt vacker.
Precis. Och det är så jävla roligt, för vi pratade om det här, om att män... faktiskt oftast inte ser när kvinnor förbättrar sig då. Sen så tuttarna, så då är man ju dum. Liksom, man är ju inget, så här, oj, helt plötsligt de jättestora silikontuttar, det fattar jag också. Men en kompis till mig sa så här, jag tycker att det är jobbigt, för jag försöker stå fast vid att inte göra så mycket. Men så kommer jag in på de här festerna, liksom, ett gäng i 50 plus, ett gäng i 30, 40, och alla ser likadana ut. Och jag ser ut som en rynkig gammal kärring. Mm. Fast jag är liksom en snygg tjej. Det är svårt att stå emot.
Ja, nej, men jag kan tycka att det finns en sån motsättning. Så jag ställde frågan, jag är med i det här programmet Under kniven som kommer sändas på SVT från och med idag. Och det är Erik Galli som har gjort det, som själv då är väldigt opererad. Han har gjort rätt avancerade ingrepp, måste jag säga. Och
ja, lite, gud, ja.
Ja, lite beroende av sitt utseende, och det är ju folk medveten av, och det är därför han gör programmet, för att få liksom förstå hela spektrat och varför han har trillat dit liksom. Och vad det beror på, för han kommer från en kärnfamilj och liksom trygga hemförhållanden och alltihopa, och det finns egentligen ingenting i hans bakgrund som skulle vara något sår eller sargat som kräver detta, utan han har liksom blivit beroende, som många blir, utav liksom den här typen av ingrepp.
Men det som är intressant tycker jag också, är att han har skämts för att säga till sina kompisar. Jag tycker att det verkar som att han rör sig i ganska toleranta kretsar. Mm. Alltså det är ingen som dömer någon som har gjort någon plastikgrej liknande. Och ändå så tycker han att det har varit sammankopplat så mycket med skam. Liksom.
Ja.
Att vilja förbättra sig, att inte vara perfekt från början. Det är inte det handlar om.
Jo, men det är väl det. Liksom, att så här, det fanns ju en anledning varför de så kallade supermodellerna var just supermodeller och perfekta, för att så här,
de var det.
Ja. Punkt. That's it.
Först var det här grundgänget med Cindy Crawford och det spetsen, och sen var det några som kom lite senare, det var bland annat Gisele Bündchen. Och när jag kollade på bilder på henne då från tidigt 2000-tal, om hon hade liksom slagit igenom idag, så hade jag tänkt att hon har gjort näsan, kindbenen, munnen, bla. Men att de som var de tidiga supermodellerna, de var ju helt perfekta.
Mm.
De var liksom de män, kvinnorna som föddes perfekta. Vilket kvinnor gör, och män också, hela tiden. Det finns vackra människor liksom.
Det händer.
Och de har vi alltid varit besatta av.
Ja, och liksom kanske framförallt vår generation. Jag vet inte hur mycket det kommer slå med liksom ingrepp i yngre ålder. Men alltså man ser ju ändå hela spektrat. Om man kollar på, för det är det här som är så intressant enligt mig då. Att när vi har ett sånt visuellt medie som sociala medier är, där vi lägger upp bilder och postar bilder på varandra, så kom ju med det en ny besatthet utav ens utseende.
Såklart.
Ja, så jag förstår en Heberlein och dem, om de nu tycker att så här, jag är inte med i samtiden och här står jag med mina rynkor och håller någon fana som jag inte vet om den är värd att hållas. Liksom. Mm.
Att bli osynlig är det det handlar om.
Ja.
Mm. Men de som aldrig har haft den där makten eller varit så synliga eller använt då det sexuella kapitalet, för dem blir det ju inte samma smäll. Men om man har byggt upp mycket av sin bild av sig själv kring det, så är det klart, när man inte får den feedbacken varje dag, då försvinner ju hela ens självförtroendekapital över en natt nästan.
Ja, men precis så. Och ja, de här visuella medierna, de har ju också skapat, vad ska jag kalla för, ett stillbildsutseende.
Mm.
Som är ett typiskt här, Kylie Jenner-utseende, som egentligen vi vet att hon har opererat, alltså allt från käklinje till läppar till formgivit hela sin kropp egentligen med liksom bröst och liksom rumpa och allting. Och vi vet att
hon är omgjord.
Hon är skapad för att nära sociala medier. Vi vet också att Bianca Ingrosso, en av Sveriges största influencer, har gjort fillers och teardrop och liksom fyllt upp läppar och liksom skapat sitt utseende, och har också i grunden en ätstörning. Men är en av Sveriges mest älskade liksom influencers och betald därefter, precis som Kylie är. Så att så här, utseende är en maktfaktor idag, det kan vi inte sticka under stol med. Samtidigt så blir folk extremt provocerade när man berättar att det här finns på marknaden att tillgå, som är egentligen en form av konsumentupplysning, precis som att gå till frissan eller fixa naglarna och så vidare, vilket är mycket mer legitimt, fast du har ett par fejk. Jag sitter ju med fejknaglar liksom. Jag har ju byggt på mina. Ja, jättefina. Nej, men det är helt legitimt under tiden vissa saker, andra saker triggar. Och jag tänkte, jag var tvungen att göra liksom, vad är det här? Varför triggar det och varför triggar vissa inte så här? Om man då bara la upp en bild på en 50-årig Jennifer Lopez som har fått tvillingar och har en helt perfekt kropp och är 52 år snart. Nej, men det är jätteinspirerande.
Aha.
Men att då inte människor förstår att så här, om du har fött tvillingar rätt sent i livet, hon var ändå liksom plus 30, då har du gjort ett tummy tuck. Mm. Det vill säga att du har sytt ihop magmusklerna för att kunna få tillbaka dina rutor. För det finns inga tvillingmammor som kan se ut så där med bara lite
och fettsugit gymträn. På det som Gynning har gjort.
Ja, och så fettsugit och liksom formgett. Och så har hon lite fillers i läpparna. Hon har gjort ett typiskt Hollywoodjobb på näsan. Mm. Hon har liksom bara tagit ettan sandpapper och skadat ner liksom näsbenet lite. Så man får en lite mer personlig shape. Precis som Timothy Chalamet, det kanske man inte tänker på, har gjort i många Hollywoodjobb som gör. Behåller den naturliga formen på näsan. Exempelvis Adam Driver. För han hade jättekrokig näsa. Man bara rättar till den lite men inte gör så mycket mer. Bara gör de här fina, fina små polerade jobben. Precis som Beyoncé gör det. Men sen har du liksom det andra spektret i det här som är då Pau, som då har liksom egentligen byggt om hela sig själv. Från liksom att hon har gjort cat eyes, typ slipat pannan och fyllt på allt.
Slipat pannan?
Ja, precis. Det är rätt vanligt om man har, det är faktiskt en rätt vanlig så här killoperation. Jag tror faktiskt Erik Galli har gjort det. Man slipar ner liksom pannan på mitten av själva huvudet för att få ett jämnare uttryck och inte så maskulint. Det går att göra allting som sagt. Och ja, till att fixa allt. Och vara transparent med det. Hennes utseende är ju vad man kanske skulle kalla för ett typiskt så här docusåpa-utseende. Mm. Men hon är transparent med sina ingrepp och så vidare. Carolina Gynning som har gjort allt från liksom, ja, men, fettsugningar till buttlift och fillers och bröstförstoringar och förminskningar och förstoringar igen. Och så vidare, har ju också berättat rätt mycket om det här och om inte annat har hon exponerat de delar hon vill visa upp som hon har gjort. Nu har hon då efter barn gått upp i vikt igen och blir då väldigt älskad för sin så kallade naturliga kropp. Och för mig blir det här liksom lite märkligt att få ihop liksom. Varför hennes skönhet anses vara naturlig och vackrare när hon har gjort exakt lika mycket som Pau. Men Paus skönhet anses vara fulare. Och då liksom jag fick alltså jag kanske på riktigt fick, ja jag vet inte, 250 DMs igår.
Shit.
Om olika åsikter om det här. Och rätt mycket så här röstningsmoment där folk liksom berättar om det här, vad de tyckte. Och man ställde de här olika ytterligheterna mot varandra. Och då är det ju uppenbart att Pau då anses vara liksom en low class och Gynning en high class.
Precis.
Och det är dit vi kommer då. Att det finns olika ideal för de olika liksom klasstillhörigheterna. Och de idealen speglar någon ny form av kvinnoförtryck.
Mycket
bland kvinnor.
Mm. Så att det är fortfarande som det har varit i alla tider, att det handlar om kommer du från en viss klass, då är det accepterat att experimentera med ideal och utseende och ja, misslyckas och lyckas om vartannat. Vi har ett helt annat förlåtande filter. Men det som jag tyckte var så intressant med din Gallup var att följarna är så otrogna, då verkar inte ha en aning om varför saker och ting triggar dem.
Nej, och det handlar ju uppenbarligen i grund och botten, som jag tolkar det, var det bara personliga varumärken, vad man själv var för association med personen.
Mm.
Så kom personen från liksom, vad ska jag säga, en renare bakgrund eller upplevts renare och mer älskvärd, då var man mer okej. Det vill säga Gynning var väldigt mycket mer älskvärd än Pau.
Men jag tycker det är korrelation också till den här nya forskningen som kom förra året, både från England och även nu gjorde någon mindre forskning här i Sverige, att kvinnor med utländsk bakgrund hamnar ofta i komplikationer under förlossningen.
Mm.
För att man konstaterar då att man tänker, nu låter det helt vidrigt, men då de är mer djuriska, de klarar mer.
Aha.
Så att om en vit kvinna kommer in så tänker man så här, hon är spröd, hon behöver hjälp, hon behöver liksom omsorg av oss. Men om till exempel en svart kvinna kommer in, eller latinamerikansk eller liknande, så tänker man så här, men det där har de gjort sedan urminnes tider. Alltså det är klart att det här är undermedvetet. Så det är liksom typ 10 gånger farligare att vara liksom en kvinna med utländsk bakgrund i till exempel England när du ska föda barn. Och jag tyckte det var så jävla spännande med den här nya forskningen också, med att om man lägger sig under kniven hos en man och är kvinna, så är det 3 gånger större risk att du dör.
Oj.
För att männen kan liksom inte uppfatta signaler från ett kvinnligt behov. Så är ny forskning. Så jag bara kände så här, okej, då ska vi kolla om det är kvinna eller man. jag tycker att det är spännande det du sa också om, vi pratade lite om det innan, det här med naturliga skönheten, att speciellt män känner sig lurade om tuttarna inte står upp i öronen när man är 55, eller om man har gjort en liten botoxgrej för att få bort någon argrynka. Att det är så här, jaha, nu har han blåst oss igen, kärringarna typ. Var det inte lite så?
Jo, nej men jag tänkte då så här, ja men okej, men vad blir liksom kontentan utav det här? Ja men okej, de som då har råd och möjlighet att skaffa sig naturlig skönhet i det onaturliga.
Ja,
de
ja.
Har då ett high class utseende, för då har de lurat naturen. Då är man liksom bara en förädlad version av sig själv. Mm. Under tiden de i, kanske vad ska jag kalla det för, de har tagit spjärn ur undre medelklassen, har en annan typ av ideal där det är mycket mer legitimt att vilja se ut som en Kylie Jenner. Men så hänger det också ihop med vad heter det, klinikerna man har råd att gå till. Går du till liksom fillerstanten på hörnet som är din gamla frisör exempelvis och fyller på, ja då kommer du få ett utseende på ett visst sätt. Och går du till kliniken med en kirurg som tar liksom
dubbelt så mycket,
tio dubbelt så mycket liksom, ja då kommer du ju såklart få liksom ett utseende därefter. Så att det är så jävla mycket klass inarbetat i den nya typen av skönhetsbransch. Men då var jag helt transparent, tänkte jag. Jag måste ändå vara så här, okej, men vad fan, vad håller jag på med? Jag kan ju inte bara så här sitta här och ljuga. Jag lägger ut precis vad jag har gjort. Och så gjorde jag det. Och så ställde jag frågan, tycker ni mer eller mindre om mig nu? Vad ser jag på det? Eftersom det var uppenbarligen en trigger med folk som var opererade. Det var det som liksom var en konklusion av den här gallupen. Och då var det 4% som sa att så var det.
De tycker mindre om
mig. De tycker mindre om mig då. Och så kollade jag på de 4%. Det var några som svarade fel. Så jag, men låt säga att det var 3% och sådär. Jag tryckte på fel knapp. Och så var det, kollade jag ändå på den 3%. Och då såg jag att det var ungefär 25-30% män.
Mm. De kände sig lurade.
De kände sig lurade.
Incel.
De måste gå dit.
Besatt med incel.
Nej, men jag tror liksom att så här, jämställdhet uppnås när liksom det är lika legitimt för både män och kvinnor att fixa sig. Alla män kan idag fixa hårlinjen om de vill. Mm. Det ligger där. Liksom.
Jag bara gör det.
Ja, men på volley. Liksom. Det finns hjälp att få. Vi kommer inte komma ifrån det här utseendesamhället förrän liksom sociala medier avskaffas, vilket most likely ain't gonna happen inom de närmsta 10 åren. Jag vet inte vad som kommer komma med AI, men det kommer inte försvinna på något sätt.
Nej, det kommer inte göra. Men jag tycker att det är intressant att man pratar om liksom fenomen som uppstår. Men det är två stycken, en liten analys som dök upp för mig nu. Mm. Två saker som jag tycker finns en risk med det här. Att en kropp exponeras som vilken vara som helst. För det är det är. Ja. Det är så här, okej, men eller gå till frisören, eller gå till gymmet. Det blir liksom, jag menar inte att det är banaliserat, men det blir, det blir liksom en vara som allting annat. Din kropp och ditt utseende såklart. Mm. Och,
men det är ju en handelsvara i det visuella världen.
Och det är då det också avhumaniseras, tycker jag. Att vem som helst får tycka till. För alla får ju tycka till om en tröja. Så här, för fan vilken ful tröja eller vilken fin tröja. Det kan ju vi också säga till varandra. Ja. Det är väl liksom, det tycker jag, det anses vara okej. När man var liten var det så här, tycker den här tröjan är fin? Man bara, Men nu är det så här, men kanske inte den här passar superbra på dig. Jag tycker du ska ha något som lite rakare. Alltså man kan ändå vara schysst och rak. Men när det gäller sådana utseende grejer så vet jag inte hur många tjejkompisar som har sagt så här, nej men nu måste någon säga till henne. Mm. Nej men vem ska säga till henne? Alla har sagt, inte jag vill. Så här, nej men alltså, hon ser inte klok ut. Och liksom, så det är lite så här, att alla, många kvinnor och män har förvandlats till kejsarens nya kläder. Att så här, alla ser att det här är galenskap, men ingen vågar ta blad från munnen. Det tycker jag att det är jävligt skitig vänskap. Nummer två är, när jag pratade med min killkompis igår, så började vi prata om opererade bröst. Oklart varför. Han sa, men jag skulle nog vilja att, i så fall att min tjej så här, sprutar in lite gramba så det ser naturligt ut. Jag har haft en massa silikontjejer och de liksom, de bara kände jag så när man låg där, så nej, aldrig i livet. Och så tänkte jag på det när vi lade på. Nej, men han pratade ju om dels sin fru och sen om alla kvinnor, att så här, vi går in och väljer vad som passar min klass. Mm. Jag vill ha en vacker fru som ser naturligt hit och dit. Då är det okej. Men om det blir för mycket, så att det är ändå en värdering utifrån männen hela tiden. Och så tänker jag också när alla ser yngre ut och framstår som yngre och lever ett liv där man då är yngre, om vi jämför med våra mammor. När min mamma var 40, då tyckte jag så här, då blev hon gravid en gång och jag och min syra var så här, mamma snäll, du måste, vi vill ha en lillebrorsa. Hon var så här, nej men älskar, nu är jag 42. Nu har jag liksom gjort mitt. Det var så här helt otänkbart för henne. Det var liksom galenskapstänk. Och att hon tog lite lugnt, hade grått hår. Hon fick liksom så här leva sitt liv utan jättestora krav på den här utseendet eller vem hon skulle vara eller vad hon skulle göra. Det var ingen som anklagade henne att hon inte gick på gym. Det var ingen som sa att hon var gråhårig. Hon var liksom en kvinna av sin tid.
Mm.
Och det tänkte jag på nu när jag var uppe och gjorde det här som du också gör. När vi ska åka Vasaloppet. Jag var uppe och tränade med Manne och Mattias.
Ja.
Manne Forsberg och Mattias Hagin. Och Mattias Hagin var ju då OS-skidåkare fram till 2019.
Mm.
Så det är drygt 2 säsonger sedan. Han är ganska vältränad och ja, har ganska bra så här fighting spirit. Manne är 37 tror jag. Och båda lever på träning. Och ändå kände jag när jag var på det här liksom träningslägret att de blev lite fraktfulla mot mig.
Jaha.
För att jag så här, de sa, nu ska vi staka i 3 kilometer. Jag bara, staka i 3 kilometer? Nej, jag tog någon bild och snackade med Annie och ringde någon samtal. Jag var så här, nej men fan, jag är inte ens magmuskel. Jag kommer inte kunna staka. Att jag var liksom, kom igen nu, nu är det här på träningslägret. Nu får du göra som oss.
Mm.
Är det med mig lite? Eller att jag skulle kunna springa 3,1 mil Lidingöloppet bara för att säga, jag är ju Ann och du verkar ju ha en stark vilja och hitan och ditan. Att jag tänkte om det var någon annan som var 49 eller om min mamma var 49 så skulle ingen tänka att hon skulle springa 3 mil otränad eller haka på och staka. Att i och med att man kanske ser yngre ut så ställs det också krav på
100%. Ja. Men jag lever ju också med en 11 år yngre man och liksom, nu tror inte jag att han skulle liksom dö ifall jag såg lite äldre ut, men jag tänker ju onekligen på det själv undermedvetet.
Mm.
Att jag vill inte vara den där flickvännen som går runt och ser ut som en tante Lura.
Mm.
Och har en yngre kille. Jag har några såna kompisar där liksom kvinnorna och männen träffades i yngre ålder, så har gått 10 år så ser kärringarna ut som liksom kärringar.
Ja.
Och killarna ser fortfarande ut som så här, dit vill jag inte.
Men det här är ju också jävligt orättvist gjort av Gud. Att det är väldigt ofta som man ser kvinnor som är så här 45 och män som är 45. Och så ser killarna ut som de är 25.
Ja, men i mitt fall med Joel så är det hopplöst i och med att han ja, det kommer, som en bebis. Det är kört, det är men liksom, jag kan ändå så här, jag känner inte att det är ett krav. Men jag känner ändå att det är någonting som jag inte vill ha. För det har jag tänkt på med de väninnor jag har som har så.
Mm.
Att det inte är speciellt kul. Liksom.
Mm.
Men sen så såg jag, sen så kan jag också bli liksom ledsen åt andra hållet när jag vet några så här tjejer som är så här undersköna. Jag vet en brud som ser ut liksom som en modern Britt Ekland som hon såg ut när hon var ung. Du vet, man bara känner så här, oh my fucking god, du har sånt jävla billion dollar face. Det här händer liksom inte. Hur kan en kvinna som du bara gå runt och existera? Alltså hur har du fått liksom genetiken att liksom vara så liksom förädlande för just dig? Och man vill inte sluta titta på henne. Nej, man blir liksom besatt av henne.
Mm.
Och så träffade jag henne på en fest för ett tag sedan och kände inte igen henne. Då har hon opererat sig så mycket. Alltså hon har gjort allt. Och förstört precis allt det där som var unikt med henne.
Jag fattar inte.
Och ser ut som vem som helst på sociala medier nu helt plötsligt.
Det är det jag menar. Man har någon originell. Jag tänker på den gamla klassiska Dirty Dancing
Jennifer Grey.
Jag älskade hennes utseende. Jag har också identifierat lite med henne, hennes näsa. Och så tyckte
hon tappar hela sin identitet.
Och hon har ju verkligen pratat ut om det. Hon bara så här, 1, jag har inte fått en roll sen jag opererade näsan. 2, jag ser ut som vem som helst. Och jag går upp varje morgon och hatar mitt utseende.
Ja.
Så att man ska inte tro att det är så här, att det bara är att så här skönhetsrätta till någonting. För att man har ju levt med mycket av det här utseendet i hela sitt liv. Liksom. Och tar man bort de här speciella dragen eller små defekterna inom situationstecken, då blir man också en annan person som inte blir lika intressant. Så är det ju bara.
Ja, 100%.
Men jag tänkte på det också. Det är ju svårt, precis som du säger, när man ser de här gubbarna som ser ut som 25. Det verkar som att män går antingen till så här, tappa hår, få mage och bli gubbar, eller så ser de ut som de är 30 resten av livet. Och det blir inte jättekul att liksom gå bredvid någon som ser ut som 20. Folk, jag hade en kompis vars, när folk träffade dem på stan, så här, är det här din morsa?
Mm.
Nej, men, hon bara, vad kul.
Ja, men det är ju inte
då, blev hon besatt av sitt utseende.
Ja, och jag har ju alltid varit besatt av sitt utseende. Jag tycker ju så här, jag vet att jag aldrig skulle kunna bli kirurg, men jag tycker det är så fruktansvärt roligt att hålla på och fiffa också.
Tycker du
det
blir mig? Ja.
Nej, men alltså, så att jag tycker att det är kul, men jag gör det så bara sällan så att så här, det är fortfarande inte ett beroende. Mm. Men däremot så tycker jag att det är så jävla skoj. Mm.
Men det finns ju också,
får man ens erkänna det?
Ja, varför inte det? För men du, alltså jag vet inte, det handlar väl om, som du pratar om, att om man tycker att det är roligt och ändå har någon liksom grund självkänsla, så kan det vara lite kul att göra lite, laborera med minikini-grejer liksom. Och det är så här, det är ingen biggie för dig. Du kan ju liksom fixa lite hit och dit. Det är inte så här, nu ska jag ligga inne i 3 månader och så här sjukskriva mig för att jag gjorde något lite. Du gör det lite på det sättet som du gör med allt annat. Du gör det på en kafferast och sen är det klart. Ja, men du är inte så sentimental.
Nej, verkligen
du
inte.
Du är lite som när du klippt håret. Du bara, men det växer ju ut snart. Det tycker jag är ganska skämt. Men
att det ska växa ut.
Nej. Men det är också roligt att folk har så starka åsikter.
Nej, men alltså, det är så här, jag skulle aldrig lägga mig under kniven. Men, så här, men vad är grejen? Du kan sitta hos frissan i 4 timmar. Har du gjort ett näsjobb och du är klar på 30 minuter.
Och jag har så många tjejkompisar som mår så dåligt över vissa defekter. Att de kan inte vara med och basta. De hatar att kolla sig själva i spegeln. Men bara, det tar 20 minuter. Alltså, om jag kände så skulle jag verkligen göra det.
Nej, men alltså, jag träffade en väninna på ett event. Och liksom, vi skulle bada bastu och det var så här, spa-grej. Och hon var så här, nej men jag följer inte med in i bastun. Jag bara, men varför då? Nej men jag har inte visat mina ben på 20 år. Jag bara, men varför då? Men för jag har åderbråck. Va? Liksom, va? Vem bryr sig? Så det har ju liksom limiterat hennes liv. När det liksom finns hjälp att få runt hörnet och inte speciellt dyrt. Så jag förstår inte varför människor väljer att må dåligt för den här naturliga skönheten. Så det finns liksom lika mycket motsättning i att må dåligt för att vara naturligt skön.
Jag vet, det blir liksom kontraproduktivt. Jag tycker min syrra är ett så otroligt bra exempel. Hon fick ju, det är väldigt genetiskt såklart, hud och liksom utseende och allting, och hur man åldras, som vi ska använda det uttrycket. Men min syrra hade alltså vid 37 års ålder hade hon så hängiga ögon och att hon liksom en halvtimme efter hon har gått upp såg hon nästan ingenting. Hon fick liksom badde, fick hålla på med krämer, jättemycket hud under. Det hade ju min pappa också, men han fick det ju liksom statligt när han var typ 65. Hon ringde Sofia hemmet och gjorde, var tvungen att göra 2 operationer. Ah. Och de sa så här, du har alltså hud under och över ögonlocken som att du vore 80 år. Alltså, det blir ju ett handikapp i vardagen. Och hon fick också, mamma hade ju åderbråck och det har min syrra också. Och nu är det andra gången hon har fått göra om det. Hon sa det så här, jag tänkte att jag inte skulle göra det, men det gör ju ont också med de här åderbråcken. Ja. Så att hon färgar inte håret.
Nej.
Hon gör ingenting i ansiktet. Hon vitar tänderna, fixade ögonen och fixade åderbråcken. Och sen tränar hon. Och liksom, det har hon gjort för att liksom korrigera någonting som faktiskt är ett handikapp hennes vardag. Det är inte underbart att man slipper gå omkring med ögon och som liksom lägger sig ovanför ögonen och känner sig som en trött björn varje dag.
Nej, men det är det jag menar så här. Alltså, fördomen som folk i min poll sa, det var att så här, folk som håller på att operera sig mår dåligt.
Ja,
det var liksom konklusionen. Att de är besatta av sitt utseende. Men folk som inte opererar sig, skulle jag säga, de mår fan också dåligt. Så att jag
alla
tror
mår dåligt.
Det är det jag försöker komma fram till i det här programmet. Att man lägger sig jävla mycket skriker triggers fort man lägger upp någonting. Men menar på att man inte skulle må sämre utan att visa vad man gör eller vad som finns på marknaden.
Men vadå, så jag har ju opererat...
Du har ju fan gjort näsan. Näsan, muttan.
Nej, jag har inte gjort, alltså min näsa gick ju av.
Ja, gjort näsjobb.
Jag gjorde ju inte det.
Nej.
Och sen sa min kompis, nu har jag bokat tid hos dig på öron, näsa, hals där jag jobbar nu, för du kan inte gå omkring med näsan, du kan ju inte andas. Och jag bara, du, jag gick ju omkring tills jag var 23. Jag är i och för sig åt andra hållet kanske. Men som att jag har lidit av min förlossningsskada.
Ja.
Och då ska jag gå omkring med den resten av livet då och tycka att det är tråkigt med sex, ha bassängkänsla, stoppa in ett tampong som åker ut som en liten hemlig liksom katapult för att jag liksom åkt ner vid sidan där. Ska jag gå omkring då på grund av att jag ska vara naturlig i fittan eller?
Nej, men alltså det är ju bara, nej, men jag blir så här, det är så mycket motsättningar i det här som är så här, kan
det är
vi bara
också. Det är ingen som har brytt sig om kvinnan innan. Kvinnan ska vara naturligt vacker och de som inte har varit det har inte fått vara med.
Ja, men för jag tycker också att det finns ett stigma i hela liksom feministrörelsen. Det är många som har skrivit till mig var så här, att mina kompisar har exkluderat mig för jag gjorde botox för att de är så här feminist. Men det är också helt ofeministiskt.
Och jag de feminister jag känner är så jävla fixade.
Ja, det är oj, 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 oj.
Jag tror att alla kastar sten i glashus när det gäller. Det är också för att det är kvinnan som vill må bra. Det är kvinnan som vill göra någonting för sin egen skull. Och då blir det pajkastning.
Ja, och jag tycker så här...
Av kvinnor, inte av män.
Inte speciellt mycket av män.
Nej.
Men jag skulle verkligen vilja säga att så här, jag tror man ska utgå från sig själv. Vad får mig att göra lycklig? Läs på om vad så här, tillfredsställelse, att vara självtillfredsställd. Mm. Känner du att du kan så här, checka av alla de boxarna? Eller känner du inte det? Och känner du att någonting av de boxarna hänger ihop med ditt utseende, vad du nu vill göra? Gör det om du känner för det. Mm. Om du tycker att dina ögonlock hänger eller att din snippa är för slapp eller om dina tuttar är för saggiga. Om du känner att du mår bättre, gör det för din skull, inte för någon annans skull. Och vet du vad? Skit i att posta det på sociala medier. Ja. Bara gör det för din skull, ingen annan.
Mm. Och sen kan man också liksom ändra sig. Jag har en tjejkompis som blir tillsammans med en äldre kille och han typ betalade hennes tuttar. Hon kände så här går jag omkring och är hans tuttar. Så när hon skilde sig från honom så tog hon bort dem.
Så kan man också göra. Mm.
Så att säga, ingenting är ristat i sten. Nu framstår det som att vi är värsta så här, jag har aldrig gjort någonting. men jag blir lite triggad.
Du har väl gjort botox också?
Ja!
För fan, en gång kom jag och hämtade
ja, och såg det ut som sen ansikte. Om man ska prata om operationer.
Ja, jag har ju gjort allt i princip.
Kommer du ihåg när jag gjorde fillers?
Alltså, det är ju min roligaste. Kan vi inte prata om det?
Jo, det kan vi göra. Ja. Jag skulle få åka med så här, 24 hours fix av några tjejkompisar som faktiskt överraskade mig. Jag skulle få klippa mig, vara i Karlstad, liksom... Allting gick liksom typ på 20 minuter som jag också skulle jobba i något köpcentrum där. Och sen så kom jag ut därifrån och dagen efter så kände jag så här, nej men det här är inte okej, nej men det här är inte jag. Nej, jag får låsa in mig själv i 3 månader. Jag liksom vågade inte åka hem, jag vågade inte lägga ut en bild. Allting förstärks ju också på bild.
Ja, ja, ja.
Det ser mycket, mycket mer fixat ut. Och sen så gick några veckor och
nej, men vänta.
Sanna hade också gjort det. Så vi har kommit upp på SVT och kollade på henne. Jag bara, Miss Piggy. Hon bara, Miss Piggy. Så bara, aldrig mer.
Nej men alltså jag kom ju hämta dig för vi skulle ju till Steam. Och jag bara så här, varför?
Nej, du mötte mig på Steam ens kring. Du mötte mig.
Vänta, ta om det. Nej, och jag mötte ju upp dig.
Jag satt ju uppe vid frukosten och du kom upp och bara, men gud, hur är det? Är du trött? Jag bara...
Men bara små grisögon stirrade tillbaka för att dina kinder var så jävla stora.
Nej, men det var ju också så här, då kunde ju någon säga så här till mig, du har fortfarande kvar med, liksom, kinder. Om du gör det kommer det ju se ut som Miss Piggy. Och det gjorde jag. För fan, jag mådde så dåligt i månader. Varför åkte jag inte tog bort lite för? Är du så till med det?
Ja, jag var aldrig börja göra av det där.
Nej, jag faller med.
Nej, men jag gör ju bara botox i pannan och så ser jag till att lägga det rätt högt upp för att ha kvar mimik så att man kan röra sig lite. Och sen så har jag lite ojämna ögonbryn så då lägger jag precis ett i ögonbrynet så att det åker ner lite, eller hissas upp liksom, så att de blir jämna. Det är det jag gör. Sen har jag gjort näsan för, ja men det var mer än 7 år sedan. Och sen har jag gjort tuttarna, nu ser jag fett sug med någon gång och sen så har jag gjort fillers 2 gånger i läpparna men det kommer jag nog inte göra om tror jag. Får vi se.
Men jag tycker ändå att det är alltså befriande. Det är... För jag tror att det här är hela grejen. Jag tror att det här är viktigaste statement av alla. Att säga vad man har gjort istället för att framstå som att man är den här perfekta 40 plus eller 50 plus. Säg, det här har jag gjort. Take it or leave it. Och jag står för det. Istället för att man ska så här, titta och kolla på J-Lo och bara så här... Gud, hon måste ha en otrolig genbank. Det är helt otroligt. Helt för folk tror ju det.
Ja.
Det är det som jag tycker är så sorgligt också. Att alla tror att så här, hon är känd och vacker och är därför liksom en gudinna.
Ja,
hon kan
exakt.
Äta mycket som helst och, hon kan, och ändå ser hon ut så där.
Ja.
Det är en trigger, ska jag säga.
Det skulle jag också säga är en trigger. Och jag tycker att kvinnor måste respektera varandras utseende oavsett vilket val man än gör. Om nu Ann Hebelin och gänget känner att de är fula för sociala medier och de mår dåligt över det, då finns det hjälp att få.
Men jag vill inte veta.
Men jag tycker inte synd om dem.
Nej,
det är det jag skulle säga.
De har ett jättebra liv.
Och om Emma Hamberg nu känner att hon vill åldras med värdighet, ja, då får hon göra det.
Mm.
Och om någon känner att så här, nej, jag vill fan förändra, förbättra, upphöja eller förställa. Mm. Ja, då får man göra det. Säg något klokt nu då, du som alltid ska säga något på slutet.
Nej, jag behöver inte säga något på slutet. Det som jag tycker är sorgligt,
alla nej,
de här, unga människorna som jag tycker har varit så jävla gulliga. Och så är de så här, mellan 25 och 30 och så har de förstört sina utseenden. Det gör mig mamma ledsen.
Ja, men det gör mig mamma ledsen också. Och jag hoppas att det är en dålig trend som kommer försvinna med ett skönhetsideal som säkert kommer försvinna på sikt. Jag tror nästa stora trend är smala läppar.
Då ligger vi båda lite risigt till.
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.